Palmemordet, Kai Hane.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media i samarbete med TB100 och Thomas Jutare Näve. Om du funderar på att sponsra podden på Patreon finns det nu en extra bra anledning att göra det. Förutom då att du stöttar vårt arbete och hjälper oss att ta oss an de kvarvarande stora spåren. För om du signar upp som sponsor på patreon.com/palmemordet innan den sista augusti 2019 har du möjlighet att vinna ett konstverk av Moa S. Olofsson med hennes tolkning av Flyktvägen från mordplatsen. Konstverket har ett värde av cirka 1000 kronor och finns bara i ett enda exemplar. Givetvis gäller den här utlottningen även redan befintliga sponsorer. En vinnare får alltså ett unikt konstverk att hänga på väggen där hemma. Dragningen kommer att ske under hösten då vi sett att alla som vill sponsra betalt i minst en månad. Så gå in på patreon.com/palmemordet och hjälp oss samtidigt som du har möjlighet att kamma hem den här fina vinsten. Och bilder på det här konstverket finns på vår Facebook-sida facebook.com/palmemordet. Idag ska vi sända ut delar av en intervju som Thomas Jutare Näve på TV100 har gjort. Det är den före detta kriminalpolisen Kai Hane som sitter vid intervjumikrofonen. Hane var med från starten i Palmeutredningen och har sedan dess haft mycket bestämda åsikter om vem som mördade Olof Palme och varför. Redan innan vi spelade in detta fick vi en hel del kommentarer om varför vi låter Hane komma till tals i det här forumet. Så jag tänkte förklara lite hur jag tänkt i detta. Poddens uppgift är att belysa alla tänkbara scenarion och teorier om mordet. Och det är det vi har gjort sedan starten. Att mer eller mindre kontroversiella personer får yttra sig i podden innebär inte att vi står bakom deras uttalanden eller att vi vill marknadsföra deras åsikter, utan är bara ett sätt för oss att låta alla åsikter komma till tals. I forum på Facebook bland de som sett intervjun i förväg har det redan framkommit kritik mot intervjupersonen, men vi väljer ändå att sända detta då vi tror att det kan ge en djupare förståelse om såväl mordutredningen som personen bakom den. Men därmed alltså inte sagt att vi står bakom det som sägs, utan alla åsikter som kommer fram här är intervjupersonens egna. Vi vill också tillägga att vi klippt delar av intervjun eller lagt på ett pip när det nämns efternamn på personer som inte själv trätt fram. Detta gör vi för att bevara deras personliga integritet och för att podden ska ha samma namnstandard rakt igenom. Personer som jobbat i eller kring utredningen samt personer som blivit allmänt kända som Christer Pettersson och Viktor Gunnarsson kommer dock att omnämnas med både för- och efternamn. Vi vill också säga att intervjun i sin helhet kommer att finnas på TV100. Sök på TV100 Sverige på Facebook eller gå in på tv100.se för att se den i sin helhet. Och TV100 är alltså tv, också 100 med siffror.se. Nu över till intervjun och programledaren Thomas Jutare Näve.
Idag så går vi vidare med Palmemordet. Vi kommer att få lov att lyssna på Kai Hane, kriminalinspektör. Stockholmspolisen. Vi kommer få höra rätt mycket nya saker som tidigare inte har blivit offentliga. Och Kai, välkommen till oss.
Tackar.
Du har ju sagt ganska mycket, har jag sett på nätet, om Palmemordet. Men en del har ju varit sekretessbelagt. Kan du berätta lite grann om vem du är, Kai?
Ja, militär bakgrund. Kriminalinspektör sen, för jag gick över till polisen för att slippa åka ett land och rike runt. Och sen har jag då jobbat lite grann med bedrägerier, men främst på mordkommissionen, våldsroten mordkommissionen. Med diverse mord och elände efter, runt om. Det har varit mitt främsta jobb till dess jag pensionerade mig.
Mm. Hur blev du inkopplad på Palmemordet från början?
Jag var nämligen den första som jobbade med hela. En av mina dåvarande fruar hade varit ute på stan med vänner och hört det hela. Och jag ringde upp till, inte till krimjouren som de flesta andra gjorde. För de sa bara, ja men det är bara ett vanligt äckelmord, det klarar vi själv. Jag ringde direkt upp till våldsroten, mordkommissionen där jag jobbade. Och det var bara chefen där, han bara skrek, kom in omedelbart! Så jag gick ut och fångade en taxi och sa, jag har tyvärr inga kontanter, du får skriva en räkning. Ja, vad har det hänt någonting då? Slå på roll och så, och då gick det ut det här med mordet. Ja, jag måste dit, så som du förstår så. Jag kör där gratis. Då rekvirerar jag den här bilen. Du är nu en civil polisbil. Skit i rödljushastighet. Och så drog han på så fast. Och när vi kom fram sen till huset, jag klev av, så sa han, det här tar jag inte på tal för. Det var det roligaste jag varit med på länge. Och sen kom jag dit upp och först på plats där uppe. Så den vägen kom jag in och började sen försöka ta reda på vad som hade hänt egentligen. Och vi kom ganska snabbt in på Viggo Nilsson, som han kallade sig för. Amerikansk CIA-agent. Han var ju, ja det var ju bara skit. Han var ju från Blekinge, men lekte att han var från USA och var CIA-agent. Och han var storkäftad. Så att i det här området så hade han ju blajat med alla. Och så att alla visste vem det var. Allt kände honom vid namn. Och sen efter det här mordet så kutade han in på bion. Och gick in på muggen där. Och faktiskt kände honom som vid namn. Han hade varit där och snackat så vanligt. Och lekt sig agent. Och så drog han ut genom nödutgången. Och vilket gjorde vi faktiskt sur och kom ihåg honom, för att den fick han plombera om. Så där också försvann han ut i bakvägen i folkmängden.
Om jag tänker på sekretess, Kai. Du har väl haft sekretess under hela den här vägen?
Nu är jag pensionerad och det har gått 30-någonting år sedan. Så sekretessen för min del är hävd. De kan inte göra så jävla mycket åt det. Eller?
Har du inte någon form av sekretess?
Inte i nuläget. Det är allting jag alltså har gått över gränsen. Så jag kan prata med svan jag vill.
Så det vi får höra idag, det är alltså...
Sanningen. Det är ren sanning som jag har upplevt det hela.
Mm. Om jag frågar så här. Palmutredning. Ni gav er ganska snabbt in på... olika spår. Kan du berätta hur ni startade?
Ja, det värsta var den här Holmer. Därför har han varit uppe i Dalarna med sin älskling, Ebbe. Som han sen släppte in i hela jävla utredningen, fast han var en sketen civilist. Utan någon säkerhetskontroll, utan några kunskaper. Alltihopa, man gav honom koder till dörrar, allting. Mm. Jag hittade honom inne på mitt tjänsterum, rotande på våldsroten. Mm. Rotande mina handlingar. Och jag tog honom i nackskinnet och bar ner honom till vakterna nere och sa att den här karln kommer bara in på skriftlig kallelse och ska då eskorteras till och från den han ska besöka. Mm. Det gör vi så gärna, sa vakten. Och så slängde jag ut honom och gav honom en ordentlig spark i baken för att han inte skulle komma tillbaka. Men Holmer släppte alltså in sin älskling i hela jävla utredningen och det var ju bryt emot allt. Sekretessbestämmelser, allt. Han hade ju inte där att göra.
Jag tänkte fråga dig om Lisbeth Palme. Ja. Har hon konfronterats med Viktor Gunnarsson?
Nej, inte direkt, utan jag var på plats. Den konfrontation som gällde, vet du, det var Krille bland annat som var där uppe. Mm. Och då hade ju den där förbannade, rent ut sagt, vet du, vår chef Holmer, han hade ju talat om för henne, du ska titta efter en missbrukare. Och då kommer hon i korridoren och det såg den konfrontationen sen. Och så säger ordagrant, det ser väl vem som helst vem det är som missbrukar här. Det var Krille.
Fanns du med vid det tillfället?
Ja, jag stod i korridoren och tittade på eländet.
Och du har hört allt detta?
Svar ja.
Vad kände du eller vad tänkte du när du konfronterades med det här?
Ja, man tänkte, hur fan ska jag kunna klara upp det här med sådana idioter ute i ledningen? Men det viktigaste för det Holmer och sånt var att ingenting fick peka på regeringen. Ingenting, för det var en enorm rädsla att det skulle vara någonting politiskt, för att Palme var inte på någonstans.
Du säger att ingenting får peka på regeringen. Varför får du inte lov att göra det?
Ja, man får inte sparka på sina chefer högst upp. Det var det handlar om. Och det var ju där rädslan var att någonting skulle komma dit upp. Och du menar hela jävla regeringen, vet du, när, som någon blir pekat för att ligga bakom. Hjälp, Sverige går under. Någon drar ut proppen. Det var inte bra.
Har du hört någonting om spåren in på regeringskansliet?
Det har inte funnits några. Det har bara varit sån där allmän, vet du, tänk om historier.
Mm. Vad är det, vad ni pratar om i Palmeutredningen?
Ja, det snackas ju om, ja, princip allting där och hela. Mm. Men det fanns ingenting, det fanns en rädsla, en enorm rädsla. För sagt var, Palme var inte populär, det var en elak fan. Mm.
Konfrontationen mellan Saga-vittnena och Viktor Gunnarsson. Var du med det också?
Ja, något av dem i alla fall. Vet du, när det var väl en vakt i Saga, var det Saga? Det var väl bra för det. Det var något av de här som var, det var väl vakt i som var pratade. Och han kände ju VG vid namn. Mm. Därför att VG, vet du, käft gick oavbrutet. Mm. Så han visste ju vem fan det var precis. Mm. Han sa ju det att han hade kommit in hit, gått in på muggen, vet du, tvättat sig. Mm. Och sen dratt ut genom nödutgången. Mm. Vilket fick vaktis att bli sur eftersom det måste omplomberas. Sen försvann han ju bara i bängden där ute.
Okay. Och detta var efter?
Efter mordet, ja. Mm.
Vi har ju en taxichaufför som heter...
Ja, vad han hette, det kommer jag inte ihåg. Mm. Men det var väl han som då stod där ovanför trappan när mördaren springer upp, va? Mm. Jo, det är jag kommer ihåg, för det var jag med på förut. Han ville inte plocka upp det som kutar upp. Mm. Han ser dem på en meters håll och pekar ut Viktor Gunnarsson. Mm. Nu gjorde ju den där förbaskade Holmer, vet du, den där totalmissen. Man ska ju ha ett urval på en konfrontation. Mm, mm, mm. Men han pekade ut honom i alla fall. Och då han, men han ville inte ta upp honom, för han verkade så upphetsad så han trodde han var påtänd. Mm. Och Holmer gör ju felet igen. Hur fan kan vi få någon så att tog som Holmer? Så han sätter då Viktor Gunnarsson på ena sidan av ett bord. Taxibas andra och frågar, är det han? Ja, säger taxibas, det var han som kom upp. Men så får en konfrontation inte gå till. Mm. Så vilken brännvinsadvokat som helst kunde ju bränna hela skiten. Mm. Och det skedde ju också, och VG fick gå ut och försvann till USA.
Hansson med, vad tycker du om hans möjligheter här?
Men han var totalt inkompetent och förstörde hela jävla utredningen.
Varför säger du att han har förstört hela utredningen?
Han var ju han har ju varit uppe med sin älskling i Dalarna. Mm. Och på vägen ner sen så hade han ju räknat ut att det var kurder. Och vi fick ju inte jobba med någonting annat än kurder. Mm. Han satte till sig en speciell kurdgrupp till och med. Hon bara skulle jobba med kurder. Och som krävde då för BMW eller Mercedes som tjänstebilar för att visa hur viktiga de var.
Okay.
Ja, det rann ut i sanden där. Men de skulle ha dem på fritiden också om de skulle bli inkallade. Men det står liksom hela stämningen utav en kurdgrupp.
Fanns du med i någon kurdgrupp också?
Jag? Mm. Nej. Jag höll mig borta från de dumheterna. Jag var inte till att det var ja, till fakta, inte till något sånt där med kurder som det inte fanns ett enda spår på. Inte någonting som pekar på det. Annat är Holmbergs huvud.
Du var ju en av medarbetarna till Hans Holmér. Vad var det som gjorde att du jobbade med ditt spår?
Ja, Holmér var chef där inne, men jag jobbade med honom. Det gjorde jag inte. Jag skötte mina saker och ting och på egen grej. Och morrade bara om hon håller med och kom förbi.
Vi har ju den här killen Ivan von Birchan som du säkert känner igen. Ja. Hur är kopplingen mellan Viktor Gunnarsson och Ivan von Birchan?
Möts på en bar ungefär. Inte mycket mer. De andra grejerna, det fanns inte någonting som pekar på något ordentligt samband med någon av de här personerna. Utan det är som om jag går ner på någon krog här. Så är det en del folk som man känner och som man gaggar med lite grann, men jag känner dem inte.
En del har ju påstått att Ivan von Birchan har kopplingar till KGB. Vad säger de om det?
Ja, och CIA, KGB, ja visst. Jag har jobbat med sånt där saker för det. Ja, KGB, vet du, här, om du tittar ut så ser du bland kondensstrimmer som kommer efter plan. Mm. Och så tittar man på datorn där. KGB, nej CIA. Och sprider gifter åt överallt. Det är samma grund under hela.
Mm. Det, så ja. Du betraktar Ivan von Birchan som en bluff?
Ja.
Jag tänkte på vår regering under denna tid. Varför var man rädd egentligen för att spåren skulle leda upp i regeringskansliet?
Därför att det var ju en... Palme hade ju den positionen han hade. Mm. Men han var avskydd de flesta.
Nej, jag tänkte mer så här. Regeringskansliet och kopplingen till Palmeutredningen. Har ni någon gång fått höra att ni ska lägga locket på?
Ja, det har vi faktiskt fått. Vi, som jag sa innan, SAPO, inte SÄPO. Mm. Men SAPO, alltså de är egna angångna personal, de rensade varenda papperslapp från Palmes hem till Vasa Altopa. Ingenting för det fanns en rädsla att han var ju, han gillade ju inte NATO, han gillade ju ryssen mer. Det fanns en rädsla att det skulle komma fram på någonting, att det fanns kontakter där. Mm. För att han sagt, han gillade ju ryssen bättre.
Redaktionen Hans Holmér, Olof Palme och övriga regeringsmedlemmar?
Jag tror inte de hade någon kontakt på, den här, på det stadiet innan, inte någonting. De rörde sig på helt olika skikt, helt olika grejer. Så jag tror inte det fanns någon kontakt där.
Ingvar Carlsson, tror du att han har varit och lagt näsan i blöt på något sätt och försökt styra utredningen kring Hans Holmér?
Ja, tror han försökte lite grann, men jag vet inte hur mycket han lyckades.
Mm. Vad har du hört?
Bara allmänna så här rykten och att han var en snokare där han egentligen hade borde ha sin näsa. Så allmänt bara. Ingenting konkret.
Mm. Vi har ju tidigare pratat om och hört lite grann om Stay Behind och polisen och kopplingar till...
Behind, ja.
vad kan du ge för information just här?
Stay Behind är ett rykte folk hittar, alltså när ett ord, ja, det här måste vara, oj! Mm. Och så blåser de upp det där. Stay Behind är en rörelse som finns i alla länder som gränsar mot ryssen. Mm. Och vars jobb är att om ryssen kommer, då ska de skydda politiker, regering och andra. Till dess finns inga övningar, finns ingenting. Det är bara det att jag känner Petter som känner Olof som känner Göran ungefär, om vi skulle ta det från Sverige. Och så försöker man ju sen då, ja, det är som en form av hemvärn bara.
Hur blir man delaktig i Stay Behind?
Du känner någon eller någon känner dig och tycker att du passar.
Vad är det för typ av människor som sitter med i Stay Behind?
Ja, sitter med är fel uttryck. Det är, du kan säga, vilka är det som är med i hemvärnet? Det är samma sak.
Du har ju tidigare sagt att det finns inga polisspår när det gäller mordet på Olof Palme. Varför?
Ja, det är det här typiska grejerna som alltihopa. Folk sitter på sin kammare och klurar. Ja, det här måste vara poliser. Det måste vara det, det måste vara det. Jag känner på mig att det finns inte någonting som tyder på hela annat än folk sitter på sin kammare och klurar. Och tyvärr, brukar jag ha så nöje att läsa på Facebook liksom de här konspirationsteoretikerna, vad de kommer fram till. Och det här är konspirationsteoretiker som inte har någonting vettigt att göra utan sitter på sin kammare och klurar och kommer fram till någonting. Det måste vara så. Ja, jag känner på mig att det är rätt. Där.
En del tidningar och även en del journalister har pratat om polisspår. Varför har man kommit in på det?
Journalister är inte klokare än några andra. En av mina fruar jobbade i 30 år på DN. Och jag känner en hel del journalister. Jag vet ganska mycket om det. Det är vanliga människor som inte är några övermänniskor på något vis. Inga gudar.
Är vissa journalister politiskt tillsatta, tror du?
Ja, visst är det. När det gäller vissa tjänster så är det den som har rätt åsikt. Har du någon högerblaska kan du knappast stoppa in med en extrem kommunist där eller vice versa. Det går inte.
Vi pratar med Ebbe Carlsson. Hur blev han inblandad i allt det här från början?
När jag jävla håller med. Han släppte ju in den här Ebbe i utredningen. Han var bara en sketen civilist. Ingen kompetens, ingen säkerhetsanalys, ingenting. Men det var hans älskling så att han fick gå in där där han inte hade göra, inte hade någon kompetens på någonting.
Hur är det möjligt överhuvudtaget att Ebbe Carlsson kommer in här?
Bra fråga. Det var Olmer som styrde in honom här. Och sagt vad jag stötte på den där jävla skithögen Ebbe inne på mitt tjänsterum, kanske jag sa innan. Där jag höll på att rota mina handlingar på våldsroten. Tog hon nackskinnet, gick ner till vakten och sa att den här personen kommer bara in på skriftlig kallelse. Ska då eskorteras till och från den personen han ska besöka. I övrigt har inte han här att göra. Jag vill så gärna så vakten och flinade som vargar. Och så öppnade jag porten och kom på porten och så gav hon en spark i baken och så seglade ut. Han kom inte tillbaka.
Vi har gått till Säpo. Säpo och... Vad har Säpo för inflytande över den här utredningen överhuvudtaget?
Menar du Säpo eller Sapo?
Vi börjar med Säpo.
Säpo har inget egentligen inflytande över det hela. Det är inga stålmän eller underverk, någonting. Det är vanligt folk där. Så de sysslar inte med sånt här.
Mm. Så du menar på att det är vanliga poliser som finns på Säpo?
På Säpo, ja. Sapo, som vi kallade dem för, det var alltså Socialdemokraternas egen trupp, eller vad man ska kalla det för, som lydde helt under dem, och de var inte, ja, det kunde vara vem fan som helst. Men det hade inte dugg att göra med Sapo.
Vem styrde Sapo?
Regeringen. Sossarna. Och de som styr hela där... För det var de som hade de kontakterna alltihopa. Och det var väl ingen så att det var officiell grupp någonstans, men inofficiellt så kallade de det för Sapo.
Och du träffade några av dem under din tid?
Ja.
Vad var det för instruktioner du fick av dem?
Jag tog inte emot några instruktioner av dem. Det var alltså sådana här som bjäbbade lite grann. Vi i regeringen tycker att... Vilken plats har du i regeringen, så sa jag bort till dem. Vilken ministerpost har du? Japp.
Så de försökte ge dig instruktioner?
Ja, det försökte de alltihopa, men sagt var det ska ganska mycket till för att bli impad.
Men vad är det du då har sett till att få stopp på när det gäller instruktioner från Sapo?
De hade att suddade ut allting som då pekade mot regeringen. Jag följde bara de här grunderna vi har, alltså i vilken jävla våldsutredning som helst. Det är så som vi ska jobba. Och där enligt de grejerna så jobbade jag ingenting annat. Jag la inte några politiska hänsyn till det på något vis.
Kommer du ihåg vad du har städat undan? Eller vad de ville att du skulle städa undan?
Precis allting som gällde Palme. För att Palme var en skitstövel. Girig. Och när jag hörde folk i regeringskansliet så sa de att Palme var den elakaste människa de hade träffats inom eller utom politiken. Han kunde smila ut mot för väljare. Men de som då tvingades jobba mot honom, där fick han, de fick fan för det hela. Så att, och sen så efteråt så sagt de så städade Sapo, som vi kallar dem för. De städade varenda jävla papperslapp. Och det var inte vi som gjorde det. Från hemmet och det är alltså arbetsplats. Alltså, ingenting kvar. Allting vet du, förstördes. Då fanns det tydligen en rädsla i regeringen att det skulle vara någonting där som kunde vara otrevligt för regeringen.
Typ?
Ja, låt oss säga så sånt att Palme gillade ju ryssen bättre än han gillade NATO.
Hur vet vi det?
Det är bara att titta på hans olika uttalanden. Och jag har ju jobbat på Baltikum en del, jag har ju hört lite grann också.
Har ni pratat om det i Palmeutredningen?
Nej. Den Palmeutredningen, den blev så begränsad så det var liksom, det funkar inte längre där.
När Hans Holmér försvann, fick du bättre manöverutrymme?
Ja, Holmér, vet du, där, han var ju ett elände. Så visst gick det bättre, men hela satans våldsroten kunde inte bara ägna sig åt det här Palmeköret. Vi hade faktiskt ganska många andra ärenden som måste hanteras. Det fanns mordgrejer och rån och allt jobbat som man inte bara kan lägga åt sidan för det här. Och det tog ju huvuddelen av tiden. Sen fick man liksom titta lite på det andra. Men Sverige har aldrig varit så tryggt som nu. Och så var väl någon jävla tomtopp i regeringen som sa, ja tack, du spelar varenda förvatans dag.
När slutade du i Palmeutredningen?
Frågar man inte om tid. Jag kommer inte ihåg. Vet du. Mm. Om man tittar på klockan vet jag vad det är för datum idag. Nu står den där. Men jag har ingen koll på tiderna eller alltihopa.
Men du har gått i pension?
Oh ja, lyckligtvis. Ja.
Ingen som har efterfrågat dina tjänster i Palmeutredningen efteråt?
Nej, det är ingenting. Jag har egentligen ingen som helst kontakt med några gamla kollegor. Det har aldrig varit någonting när man har på sådana här kamratträffar. Men då pratar man inte om tjänster precis. Vad heter den där rikspolischefen? De var väl där någon gång och sånt där. Det är ju att du går ner på någon krog och äter gott och dricka och så ljuga om allting som har hänt. Men då lämnar man det där gamla jobbet utanför.
Har du någon kontakt idag med någon från Palmeutredningen?
Nej.
Vi tittar tillbaka i tiden här nu och ser oss stå på mordplatsen. De pratar om Stig Gandiamannen, de pratar om Christer Pettersson. Har du några kommentarer kring det här?
Ja, Krille, han låg det ju kollat. Han låg så halvsov på en bänk och väntade på en gångare. Och som vi hörde ju Krille givetvis. Och han sa det, jag är en dråpare men jag är ingen mördare, jag har inte med det att göra. Ordagrant. Och det fanns ju folk som hade sett honom där, så han var där. Så hur man ändå vände red på det hela så hamnade vi hos en person. Det var Victor Gunnarsson. Och Victor Gunnarsson, jag vet inte vad jag sa innan, men det viktigaste för honom det var att stå i centrum för allting. Det var liksom, han levde för att stå i centrum till varje pris. Och där hamnade vi hela, och han hängde ihop med regeringsgatsgänget. Mm. Du vet, han kunde stacka sig in överallt. Släppte man honom på en krog. Mm. Så 20 minuter senare hade han namn och telefonnummer på alla inklusive personalen när han kom därifrån. Han hade över 2000 sådana namn och telefonnummer i sina adressböcker. Mm. Det var, han hade någon jävla förmåga med det. Men det var ett lysa upp på själv. Jag i synes överallt. Det var hans, det som drev honom på något vis.
Lisbeth säger egentligen i de första utredningarna eller första förhöret att hon har sett två personer. Kan det vara Stig som hon har sett den ena och kanske Viktor Gunnarsson?
Det kan vara vad fan som helst. För att de, menar, om du går ut på stan, säg när du kommer hit, vilka möter du? Om någon simmar runt vet, och bort och skriker, kommer du ihåg den. Men om det är vanligt folk, du minns inte vem det är. Samma sak där, vet du, det kan vara vem fan som helst. Men det är inte för någon alltså, gör någonting som får dig att titta på personen som du kommer ihåg den. Men det här är en storstad. Dräller folk, inte fan kommer jag ihåg vem jag mötte innan, om inte din kompis.
Lisbeth säger att hon hör två smällar. Det är allt hon kommer ihåg egentligen. Och sen tittar hon sig runt omkring. Men först tittar hon på Olof. Och sen så kan den här personen ha rört sig iväg. Och kvar står kanske Stig eller någon annan.
Du, Lisbeth ägnade sig åt bara åt Olof där. Mm. Det dröjde en stund när hon tittade sig omkring. Så det kan vara det fan som helst runt om. Mm. Men två smällar. Har du skjutit revolver någon gång?
Ja, det har jag gjort.
Ja, du vet också att det rekylerar. Mm. Man håller revolvern på rak arm, annars så får du det i stort sett när det är typ lytet. Mm. Om den är grovkalibrig. Mm. Och jag är uppvuxen med vapen. Mm. Bägge mina föräldrar var tävlingsskyttar och sen har jag varit militär. Mm. Men håller den på rökt, om du tittar på Palme. Palme gick som en jävla betkrok. Mm. Kulan har gått uppifrån och ner. Och det betyder att man har hållit den i en sån här vinkel här, mm. när de sköt honom. Och nu har du grovkalibrigt vapen, en 357, jag tycker jag är en skitbössa, men jag har 44 med Magnum själv. Mm. Mm. Men då får du alltså en rekyl upp och då är det lätt att dypa till så kommer skott nummer två. Och som då nuddar henne så att det är väl ingen erfaren skytt.
Är du säker på att det är en Magnum 357?
Nej, men den har i alla fall slagit igenom och de där kulorna smittats kom inte därifrån.
Vad säger du? Kommer inte kulorna som ni har hittat från mordet?
Nej. Du vet, bägge två kulorna är tombakpläterade i början, alltså i nosen. Mm. Och sen har de mjukt, verkligen mjukt bly bak till som ligger helt fritt. Mm. För det var avsett att det skulle fungera som en drivspegel om du vet vad det är. Mm. Så du kan alltså göra märke med nagel i det här blyet. Mm. Bägge kulorna har kommit ner exakt samma vinkel på svansen och har exakt samma snedträff på blyet. De kommer inte därifrån. Hade vi inte haft några Holmer som skickade upp flygplan för att fotografera efter vapen i parker. Utan skickat upp takjobbare och kollat i hängräddarna. Mm. 10-1 att du hittat fler kulor där.
Så egentligen kan det ligga kvar någon kula i hängräddarna alltså efter alla dessa år?
Ja, det är inte omöjligt. Jag vet inte hur ofta man räddar såna här grejer. Mm. Men det kan jag alltihopa för att regeringsskottsgänget. Mm. Det här fick jag höra från Momsile Martinovic. Mördad sen på Ekerö ute där. Men de berättade att de har varit påtända och glada. Det här renskottsgänget. Och där hängde även Viggo Nilsson. Han hängde med dem där uppe. Där, för han hade ju förmåga att blaga in sig hos alla. Mm. Men de stod då där precis på lagortid innan. Och påtända och glada. Och skjuter salut med sådana här ammunitioner rakt upp. Avståndet därifrån där de stod sköt och där kulorna hittades, det är exakt ett håll. De har kommit upp, kommit ner på svansen, för de är ju gyrostabiliserade. Mm. Så de kommer ner på svansen, så de kommer därifrån.
Intressant. Vi fortsätter med Viktor Gunnarsson, jag kan inte släppa honom riktigt.
Nej.
krutstänk, fanns något krutstänk? Och i så fall hur mycket fanns det på Gunnarsson? Och vilka typer av kläder hittar man det på?
Han hade en nytvättad fin jacka. Mm. Och det var inte bara något krutstänk, för det är myten, utan det körde ju först med våra tekniker. Mm. Så jag köpte, för att det är dubbelgrej, så skickade vi ner till, vad heter det, Tyskland. Mm. Vad fan, ja, skitsamma. Så åkte jag kolla. Det var alltså krutgas. Mm. Och det vi kom fram till med våra tekniker och även Tyskland med sina, när de tittade på det där. Det var det att den har stått inom 2 meter från A4-vapen. Mm. Mm. Och det var inte något enstaka krutstänk. Det man läser man bland de här grejerna. Men det stämmer inte. Det var alltså krutgas. Och så att var inom 2 meter från A4-vapen. Du har ju så bågformade flammor från bägge sidorna på, mellan trumman och pipan. Mm. Och inom 2 meter från detta så hade det Viggo Nilsson stått.
Så att krutstänket från Palmes kläder och på Viktor Gunnarsson, de överensstämmer?
Ja.
Och detta är ni helt säkra på?
Så gott som tekniker och andra kan analysera det, ja.
Om nu Viktor Gunnarsson har skjutit Olof Palme, vi säger om. I ditt fall så säger du att det är han.
Ja, jag är ganska övertygad om det.
Han skjuter Olof Palme i ryggen. Var tar han vägen sen?
Han var lätt att spåra. Först kunde vi spåra honom tillbaka till Moncheri. Där sitter han och bräker på vad han tror är amerikanska. Mm. Och för ett par finska tjejer. Döda numera tyvärr.
Och bägge två är döda?
Så vitt jag vet. I alla fall en. Det är möjligen bägge. Mm. Och bräker på amerikanska. Eller han lekte amerikanska. Och utger sig för CIA-agent. Och så gör han så här. Vet du. Klappar på jackan. Visar att han är beväpnad. Och Moncheri då, de har ju bytt plats några gånger. Mm. Det låg ju på 30-40 sekunders promenad från mordet skedde. Mm. Och där sitter han inne ute när och bräker och tog leker sig i agent.
Mm. Lasse Jeppsson har ju sett en kille springa förbi. Och han säger att det är ju inte Christer Pettersson. Är det någon som har frågat Lasse Jeppsson om det kunde ha varit Viktor Gunnarsson?
Nej.
Det låter lite konstigt i mina öron.
Ja, det gör det, vet du. Men vi hade ju Holmer som var helt övertygad om att det var kurder.
Så egentligen kan man säga att om du hade fått råda så hade du ställt frågan till Lasse Jeppsson?
Ja, jag hade ställt den där frågan. Men så att vi hade ju beklagligtvis det där Holmer.
Mm. Om vi fortsätter med Viktor Gunnarsson. Hur kan det komma sig att en kille som är misstänkt för mordet på vår statsminister. Hur kan det komma så att han får inresetillstånd och kan flytta till USA?
Väldigt enkelt. Han var inte dömd. Men jag själv bor till USA. Och det är när man checkar på internationella grejerna. Och är du efterlyst eller dömd till den här europeiska grejerna på världens? Nej. Då slantar man bara upp till en del dollar och får inresetillstånd. Mm. Det var så jag fick i alla fall mitt till USA. Mm. Mm. Och sen bodde jag uppe vid Lee Circle i New Orleans.
Mm. Har du pratat med Gunnarsson i USA?
Nej.
Mm. Så du har bara kommit i kontakt med Gunnarsson i Sverige?
Ja. I USA så drog han det. Han var inte i mina områden.
Mm. Vad var det som hände med Victor när han kom till USA? Var han en skrävlare där också? Kvinnokar?
Ja, käften gick oavbrutet. Mm. Och det var det som tog död på dem. För att han var på en bar. Jag pratade med polisen sen. Där. Och sen påstod han att han påstod ju hela tiden här i Sverige. Det fanns inte en snygg kändisbrutta som han inte satt på. Mm. Och så vitt vi kunde komma fram till så fanns det hade aldrig haft en kvinna. Det var bara skitsnack. Käften gick oavbrutet på honom. Mm. Och samma sak så var det som tog livet av honom i USA, för han hade påstått att han satt på en snygg kvinna inne på en bar. Och hennes kar var förbannad, tog ut och gav honom mycket allvarlig blyförgiftning.
Oj. Jag blir ju inte alltid bra.
Nej, allt sånt där är bra i rätt händer. Men det är det.
Jag tänkte på det här med en liten fortsättning på Saipo här. Alf Karlsson. Vad säger det namnet dig?
Ja, det var en sån där som flöt runt och där uppe. Ingen hade direkt kontakt med mig. Om man sitter i ett fikarum eller på lunchrummet och käkar efter någon där man har vet namnet på, men det är ingen man umgås med eller vi känner. Så det var ungefär där som i min gräns gick. Jag visste vem det var, men inte mycket mer.
Vad visste du om honom?
Inte mycket. Det var bara... Han hade en tjänst, punkt. Man sitter ju inte och snackar om kollegor heller, om det inte är någon som har gjort något jävligt dumt.
Hans Holmér, då har han gjort något dumt.
Hans Holmér var avskydd över alla. Det, han gick hela tiden med partiboken framför sig. Han var totalt inkompetent för det jobb han hade.
Hur kan Hans Holmér överhuvudtaget bli påtänkt för att kunna leda den här utan? Han är ju länspolismästare, han kan inte ha två positioner. Det var det han fick nu här.
Ja, det var det. Men så att han gick med partiboken framför sig. Och då kan man göra vad fan som man vill i det landet.
Där avslutar vi dagens intervju och säger tack till TV100 och Thomas Jutarenäve för att vi fick ta del av intervjun och återutsända den. Hela intervjun finns som sagt på tv100.se, 100 med siffror. Slutligen vill jag återigen betona att de åsikter och teorier som kommer fram i dagens avsnitt inte nödvändigtvis överensstämmer med poddens. Alla uttalanden får stå för intervjupersonen själv. Oavsett vad ni tycker om intervjun, gå in på vår Facebook-sida och kommentera så vi också får reda på det. Vi finns på facebook.com/palmemordet. Du kan också söka på palmemordet i appen. Om ni gillade intervjun och vill höra fler teorier från Kai Hane så kan vi tipsa om Palmerummet på Facebook, palme-rummet. Där kommenterar han själv, mer eller mindre kryptiskt, diverse inlägg och kommer med fler teorier. Det här var dagens avsnitt av podden Palmemordet som alltså gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media, i samarbete med TV100 och Thomas Jutarnäve. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller hemsidan prsmedia.se. Där kan ni bland annat få reda på vilket av mina projekt som närmar sig 30 miljoner visningar på YouTube. TV100 finns som sagt på tv100.se, 100 med siffror, samt på Facebook som TV100 Sverige. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.